Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Mental träning. Så vågar och klarar du mer än du tror.
Det är ju populärt att prata om mod i samband med ledarskap och företagskultur. Och här i podden så återkommer vi faktiskt ofta till det. Men ja, ingen av oss är alltid modig, det vet vi. Hur hittar man styrka och sätt att hantera de motgångar som garanterat dyker upp på väg mot en önskad framgång? En framgång som aldrig är garanterad.
Ja, idag tänkte vi intervjua varandra i våra roller som ultralöpare och fallskärmshoppare. För att se vad vi har lärt oss om mental träning med de bakgrunderna. Och hur det har hjälpt oss i arbetslivet och i resten av livet också för den delen.
Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre.
Så kan det ju inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig gärna även till resten av livet.
Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxy Group AB.
Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. Särskilt för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare förstås.
Alltså idag kändes det inte som en svår brygga att gå från att säga att vi ska prata om mental träning och sen gå in och prata om någonting som vår samarbetspartner Twitch Health jobbar med, nämligen mindfulness. Och det handlar om att vara närvarande och icke-dömande i nuet. Och enligt en studie från Harvard University så är vi frånvarande, det här måste vi definiera lite, hela ungefär 47% av vår vakna tid. Alltså, våra tankar är egentligen någon annanstans än på det som vi har framför oss eller är i eller gör. Mm. Det tycker jag är lite, jag har funderat på den här siffran och jag tror att vi skulle må bra av att vara med just närvarande där vi är. Och det är det mindfulness handlar om.
Mm. Och med tanke på att en högre grad av närvaro gör att vi presterar bättre, ja, så är det här någonting som det lönar sig att jobba med. Och det finns forskning som säger att vi faktiskt kan öva oss mentalt att bli mer närvarande. Och mindfulness är ett sätt. Och det finns en stort intresse kring det idag också. Och att träna mindfulness på företaget, det skulle kunna vara en investering. Många är nyfikna, andra pysslar redan med det. Och vi länkar inlägget till ett inlägg som handlar om det här, vad det finns för forskningsbakgrund med mera, hur man kan göra. Och även en video du kan titta på om du vill. För Twitch Health, de är väldigt bra på det här.
Mm. Får det att funka på företaget, för det är inte bara att stoppa in lite mindfulness-pass, så, utan göra det systematiskt och framgångsrikt. Vi länkar dit i inlägget. Ja, och alltså, ja, mental träning. Vi har en annan brygga här också, apropå. För som vi säger, det lönar sig att kontakta oss. Och vi blir så otroligt glada när ni hör av er och berättar vad ni använder våra poddavsnitt till. Och det här var, alltså jag blev så glad när jag fick det här från Emma. Och det var ett specifikt avsnitt. Hon är en trogen lyssnare, säger hon. Hon är ambassadör och aktiv testpilot av tips och tricks. Och det är ju också fantastiskt.
Ja, men underbart.
Ja. Men hon ville skapa utrymme och rutiner för reflektion som hade med arbetet att göra. För hon tyckte att hon hade svårt att prioritera bland arbetsuppgifter och uppdrag. Och det, ja, det kändes inte helt meningsfullt heller, eftersom kopplingen blev liksom svår att göra då. Och hon har provat flera modeller, men kände att det var svårt att få det hållbart. För det blir lätt krångligt om man ska göra för stor grej av det. Men då var det så att i vårt avsnitt 101, som jag nu inte kommer ihåg vad det hette.
Titeln på.
Nej, precis. Men där hade vi lagt in frågor som man kan jobba med. Vad har jag gjort i veckan och vad har det lett till? Har det jag har gjort fört oss närmare målet? Och hur känns det? Hur är mina energinivåer? Och i så fall, vad behöver jag förändra? Och sen också, kan jag dela med mig av de här insikterna eller någon av reflektionerna med någon, till exempel kollega till exempel?
Och nu ser jag att avsnittet 101 alltså heter Tre rutiner för en hållbar arbetsdag.
Ja, och tydligen så har de här rutinen att göra den här reflektionstiden på de här frågorna då på fredag eftermiddag fått jättebra effekt på henne, och hon känner skillnad när hon inte gör det. Alltså hon behöver göra de här, det hjälper henne bli mer hållbar och prestera. Och nu mejlade hon och sa vi ska faktiskt använda de här i gruppen. Och det är ju bara ett poddavsnitt som vi
så
släppte.
Så himla roligt.
Ja.
Så kul.
Superkul. Så tusen tack för det. Ja.
Och om du som lyssnar nu har använt någonting av det du har hört här praktiskt, och antingen det har hjälpt dig eller det kanske inte alls blev som du tänkte, hör jättegärna av dig.
Mm.
Det är det bästa som finns när vi får veta.
Mm. Ja. Mental träning, alltså det är ju lite lustigt ändå att vi sitter här och om man tänker på våra, alltså det var ju mer än ett fritidsintresse för dig skulle jag säga, fallskärmshoppning, något mycket, du har ju tävlat på det, alltså du har vunnit SM. Ja, i fallskärmshoppning, och jag har, eftersom jag har det i mina sociala flöden och vi har en gemensam vän i Sofie Lanto som också varit i podden,
så
har jag
min gamla lagkamrat.
Ja, sett några videos, och det väcker alltid massa frågor hos mig och så här, men herregud, och jag hinner aldrig riktigt ta dem med dig trots att vi också umgås privat, så att jag kände gud vad bra, få ett avsnitt och fördjupa lite mer.
Ja, och du har hållit på, eller håller på med ultralöpning, vilket jag då tycker är helt galet. Jag fattar det inte när du då skriver om att du har sprungit i 20 timmar. Jag tycker det är jobbigt att springa en.
Mm, man går en del också, men man är i rörelse 20 timmar. Det tar inte slut liksom. Nej.
Och just det här, ja, men så, hoppning är något som folk gärna kopplar till mod.
Mm.
Jag är inte så säker på att det alltid är modigt, men när jag väl har klivit ut ur planet så är det ju bara att köra. Jag menar, ja. Det är inte så mycket att fundera på, men när du håller på de här 20 timmarna, du kan ju lägga av när som helst. Ja. Jag tänker att det måste vara mycket mer krävande.
Ja, precis. Och det är ju vad man lägger i. Till exempel så tänker jag att om man skulle scanna av våra hjärnor så är ju vissa, jag vet inte om man ska säga fegare, men när du har berättat grejer så för mig så väcker det ju rädsla. Alltså det väcker fascination, det ser härligt ut, men det väcker väldigt mycket rädsla hos mig, och jag kan inte förstå hur du vågar, alltså den känslan. Och sen tänker jag också på det här, det mentala fokuset. Alltså jag kan ju strula till det rejält under alltså 1, 2, 3 mil och sen ändå hämta upp det. Alltså jag kan vara jätteomotiverad ganska länge och sen kan jag liksom vända det för jag har så lång tid på mig. Jag kan tappa grejer, springa tillbaka och hämta dem. När du hoppar, då är det så här, ja, nu, jag vet inte hur lång tid det tar, men nu är det aldrig.
Ja, men så är det. Det är 1 minuts frifall och kanske 5 minuter fallskärmsfärd sen. Och så är det ju att det finns, man försätter sig då i en situation där någon sa det, man går in i survival mode, antingen man gör sitt hopp 1 eller hopp 4000.
Mm-hmm.
Man måste, men det måste man ju bära med sig. För att om jag inte använder fallskärmen så kommer jag garanterat att dö.
Ja.
Så det skiljer ju den här aktiviteten från många andra.
Ja.
Men när man väl har förstått hur det funkar, det är inte så krångligt som... Och jag vill inte jämföra fallskärmshoppning med bil, att åka bil. Det gör en del som kommer och elever att ja, det är ju farligt att köra bil också. Men olycksstatistiken är faktiskt en helt annan, det ser ut på ett helt annat sätt. Ja, du vet, jag är ju garanterad att skada mig om jag inte kan stoppa min bil, men... Nej, det är dumt att jämföra.
Ja, det känns svårt. Ja.
Och även om det här är då liksom... Vi har hållit på med två aktiviteter som är ganska udda och extrema faktiskt. Mm. Så tänkte jag att vi ska ändå snacka om mental träning utifrån ja, men jag vill hitta något här som alla kan använda.
Ja.
För det är sånt som jag har fått syn på under mitt hoppande.
Mm.
Som jag använder i alla delar av livet. Det är det som jag liksom tycker att vi ska försöka komma åt här.
Mm.
Så det här avsnittet är ju inte bara till för dig som tycker att du vill hoppa fallskärm.
Nej, eller springa tanken är inte att alla ska vilja springa ultra och sen hoppa fallskärm. Även om jag blir jätteglad när folk
Det kunde vara en ny slags duathlon kanske. Ja, vilket först, skulle man börja med?
Vad börjar man med? Jag skulle säga hoppa först. Du vill inte vara, du vill inte vara lite trött och ofokuserad när du ska hoppa.
Nej, men det stämmer nog. Så liksom landa på rätt ställe och då, så, sen kör du. Det är nog bra.
Precis.
Men jag kan ju tänka på när jag läser om hur du springer runt i skogen att där finns ju en massa överlevnadskunskap också om du, ja, men om du stukar dig eller skadar dig. Jag menar, du skulle kunna snabbt förblöda om man inte får hjälp, om man gör sig lite illa, och då kanske du är väldigt långt bort från sjukhus. Och, ja, men du sprang på något jordgetingbo någon gång och jag tänkte, oj.
Fabian, ja, nej men absolut. Och jag har blivit mycket räddare sen jag fick barn. Jag får jobba jättemycket med min rädsla bara för att ge mig ut själv i skogen. Inte till vardags, men om jag ska göra större äventyr så behöver jag absolut tänka på säkerheten, just för att jag är själv och inte har mobiltäckning.
Just
vad händer
det
då om något händer?
Ja,
så ganska oansvarigt inte ha tänkt på det. Mm.
Och det där går ju igen i hoppning också. Att det, man måste ju liksom känna till riskerna, acceptera dem på ett sätt, men också ha en plan för vad man gör och utbilda sig. Men jag tänkte att den här podden handlar ju mycket om mänskligt beteende och att hur kan vi använda den kunskap som finns om just det för att bygga en organisation där människor trivs, frodas och presterar. Och vad kan vi plocka från våra bakgrunder då? Som, till att börja med, när jag tänkte på att vi ska snacka om det här, så att hoppa en sak, det kan ju vara liksom vad jag längtar efter och vad det symboliserar för mig. Och, men när jag bestämde mig för att börja tävla, då det var liksom ett extra hinder. För det är väl det här att komma över hinder, det är där vi behöver, tänker jag, mental träning. Eller att kunna klara oss i en pressad situation.
Mm. Vad var det som lockade och vad var hindret?
Mm. Och det här tycker jag är så intressant. Här har jag liksom, jag kan fortfarande fundera mycket på det och tycker också jag lärt mig något. Jag kände tidigt då, jag tänkte inte hoppa länge. Jag tänkte göra en kurs bara. Sen blev jag kvar i 20 år.
Mm.
Så att någonting vaknade hos mig, att jag började älska den här sporten.
Mm.
Och då vaknade också en längtan efter att verkligen se hur bra jag kunde bli. Ja, och varför det är så, det kan man ju fråga sig. Men så var det. En väldigt stark längtan. Och så kände jag samtidigt att det fanns någonting som höll mig tillbaka. Och det här tycker jag är intressant. För att om, och det här är säkert olika för alla, men jag hade en känsla av att om jag nu säger att jag vill tävla, då säger jag att jag har någon slags förväntan på mig själv. Att jag är lite, inte för mer, men, ja, men vem är jag att liksom sticka ut hakan och säga det? De andra kanske tycker jag är jättedålig och ser liksom att det kommer ju aldrig gå. Sådana känslor hade jag. Så dels fanns det en, jag vet inte, rädsla, men jag tror att det är en rädsla att våga erkänna att jag ville något som jag visste att jag kanske inte skulle klara. Och den tycker jag är så intressant.
Men då tänker jag, för det du sa nu, det var att du ville tävla för du ville testa hur bra du kunde bli. Och då tänker jag att det är någonting som man sporras till när man, du skulle ju kunna testa det på träning. Åh, nu blev jag bättre.
Mm.
Men man, genom tävling så jämför man ju hur bra man kan bli jämfört med andra.
Ja, den så dimensionen. Blir det svart eller vitt också. Om du ställer upp en tävling och så fick du den här poängen eller det här resultatet, då är det ju också offentligt. Men jag jämför lite grann med att klä av sig naken.
Mm.
För inom hoppning är det i alla fall så att man, det man gör i frifall, det ser ju inte alla. Om du har med en kamera i hoppet kan du visa det om du vill. Men annars är det bara de som hoppar tillsammans med dig som ser det.
Ja.
Så då kan man egentligen landa och liksom stå så här, brösta jo, sig på marken. Och bara,
hoppet.
Det där gick ju så himla bra. Alltså förstår du? Så plötsligt blev det så här, nu måste alla se allt.
Ja.
Och den känslan är läskig.
Mm.
Jag tror att det händer just när man sätter ett mål.
Mm.
Och det tänker jag koppla till arbetslivet. Om det är så att, amen, ja, men jag jobbar med kommunikation. Gud, jag vill bli jättebra.
Mm.
Jag vill starta en egen verksamhet. Eller jag vill bli chef. Eller jag tror att man kanske, jag skulle gissa att många känner samma sak. Så här, men kan jag verkligen säga det? För då tänker ju de att vem är du som tror det om dig själv?
Så. Just det. Mm. Och så tänker man att när människan, om man nu kastar om och stuvar om Maslows behovstrappa hur man vill. Så är det ju så att när vi har ganska många saker på plats så är det helt naturligt för oss att tänka så här, men jag vill bli lite bättre. Jag vill utvecklas. Alltså det är helt naturligt och så. Så det man kan säga är att det här längtan hos dig, den kom ju förmodligen inte under en period i livet när det var massa andra tuffa grejer som hände, utan det fanns utrymme att börja längta efter att så här, fasen, jag vill bli liksom bättre. Och det är samma på jobbet, att det är helt naturligt. Alltså organisationen är uppbyggd så att vi ska vilja klättra framåt. Vi är förmodligen rekryterade för att vi har ett driv. Så det finns inom oss. Men med det kommer ju också det här lite, om vi nu kallar det för jante. Men vad ska folk vem ska folk tro att jag tycker att jag är? Och vad tokig den är?
Ja, men inte, tycker jag.
Nej,
det här med att vi är flockdjur och att bli avvisad är det värsta som kan hända. Det är nästan värre än döden.
Ja.
Och att bli avvisad... Alltså jag skulle ju kunna notera att omgivningen tycker, ja, fast du är ju inte cut out för att tävla. Ja, det skulle kanske inte hända, men jag kan ju också märka att det går jättedåligt på tävling och jag får lägga ner min karriär som det liksom. Och jag tänker i en organisation, om jag nu skulle vilja sträva efter en chefspost till exempel, alla kan ju inte få den.
Nej.
Det är, liksom, det är någon slags utgallringsprocess där jag vet att jag kanske kommer stå liksom med brallorna nere, så att säga. Men jag tycker det är spännande för... Min slutsats är sen då efter... Nu gick det bra, kan vi säga. Därför att jag har en SM-medalj. Men det är ju inte allt, utan det har ju varit väldigt mycket tårar och motgångar och så här också. Men även om jag inte hade fått den, även om jag hade kommit sist på den där tävling, så tänker jag att gud, man lär sig av sånt. Och glöm fallskärmshoppning och tävling. Men just det här att våga... Jag tror att det är väldigt viktigt att våga uttala ett mål först för sig själv. Och just om det kommer inifrån är så starkt, att det här vill jag verkligen.
Ja, precis.
Och då tänker jag mental träning, att liksom titta lite på det där för sig själv. Dels kanske lite nosa på varför jag vill det, för jag är bara driven av en prestationshetsande mamma eller något sånt där, så kanske det faktiskt inte är en drivkraft jag ska säga ja till.
Nej.
Men om det är förknippat med mycket glädje och jag bara känner, tjena vad jag vill göra här. Men jag vågar inte prata om det. Börja med att prata med någon förtrogen. I den här världen eller utanför.
Och
så, för jag tänker att det här är min erfarenhet. När jag börjar verbalisera saker som är lite läskiga och spännande. Eller bara läskiga. Så avdramatiseras de.
Ja.
Känner du igen det?
Ja, men, och det är ju, jag tänker så här, det är ju 101 när det gäller stresshantering. Att när jag säger, vet du vad, nu känns det svajnigt jobbigt här, därför att det här hände. Då har vi liksom, då kan vi liksom bara hantera, vi konkretiserar. Och det stämmer ju så väl överens med det här. Men jag tänker, som du säger, det här är ju så viktigt det här, att det här... Alltså ibland så kan en drivkraft vara, nu jäklar ska jag vinna över honom eller henne. Mm. Men det kan inte bära hela din satsning, utan den måste komma inifrån. Jag är så... Du älskar elementet med liksom luften och det, och att det liksom är spänning och vad det nu kan vara, som är liksom lite mer högoktanigt då än min ultralöpning till exempel. Men om man jämför med jobbet, att man identifierar vad är det som driver mig framåt, för det är det som kommer vara den stora motorn. Sen kan det vara, i en viss situation kan det vara att det är något externt man vill visa för någon annan till exempel.
Och det behöver inte vara fel.
Nej.
För tävling kan bli väldigt fel om det bara handlar om att jag vill utmanövrera en kollega som jag är sur på. Alltså när det bara blir massa destruktiva känslor. Men lite, att vara lite taggad, att vara lite så här, det är ju någon slags aggressivitet ändå, att vilja något, tror jag är väldigt bra. Och det har jag också fått kämpa mycket med. Jag skulle säga att under träningshopp jag gjort har jag nog oftare landat sur eller arg.
Ja.
För att det blev ju inte riktigt så där som jag ville ha det.
Nej.
Och det har jag också funderat mycket på, för att redan då tänkte jag, men kan jag inte bara vara så där förlåtande mot mig själv och känna att, men jag ser ju de här grejerna som är bra, och att inte bara titta på det negativa. Jag tror att det är viktigt att prata om både det som är bra och dåligt, men att också tillåta sig, om jag är arg så är jag det.
Ja, det är ju där du hämtar kraften till förbättring. Sen kan den tonen vara, gud vad, alltså just där man pratar om så här growth minds, alltså så här också att, ja men vad dålig, eller oj, det där kan jag verkligen förbättra. Att, nu vet jag inte vilka ord man använder, för de betyder ju också olika för individ, men du lyckades ju då uppenbarligen, det där, jag är inte nöjd, jäklar, nästa hopp ska bli bättre. Och uppenbarligen, annars hade du inte fått SM-medaljen, så du lyckas ändå hålla det konstruktivt.
Ja, och den har jag inte fått själv då, utan den har jag fått tillsammans med, i det här fallet, två andra personer. Men en metod som vi använde inom fallskärmshoppningen, och den liknar ju något man använder i många andra sammanhang, pass the rock, att man i slutet av hoppdagen, eller mitt under den för den delen, men att man återkommande vid vissa liksom, förutbestämda tider, sitter ner och så ska man snacka igenom det man har gjort, och möjligen också det man vill. Och då finns det en sten eller en vad som helst, kunde vara en penna. Det betyder att den här ska gå från en person och sen till en annan och sen till en tredje om vi nu är tre. Vilket betyder att jag får, om jag börjar, så får jag prata till punkt.
Mm.
Utan att de andra flikar in eller ja. Och att jag då kan, till exempel kan man göra så här, att jag börjar med det jag själv tyckte har gått bra under dagen. Och sen lägger till det jag vill förbättra.
Mm.
Det är ju ett klassiskt sätt att ge feedback.
Det är som en after action review och det finns det ju massa stöd för. Ja.
Ja, men att jag då får göra det tills jag väljer att släppa ifrån mig den här stenen eller pennan eller vad det är till nästa person.
Mm.
Och då får den köra och sen den tredje. Och därefter kan man ju ha ett fritt samtal där man bara så här, utbyter tankar om det hela. För att, och det är lite samma sak som det här att våga uttala att i att klä saker i ord. Så dels tycker jag att det avdramatiseras, det som man är mest rädd för. För när vi satt oss ner och tittade på film, för vi filmar ju då våra hopp, en har alltid med sig en kamera. Det första alla ser är alltid vad man själv har gjort dåligt.
Mm. Mm.
Och det första är alltid bara en själv. Och så tittar man på sig själv, ah, gud vad dåligt. Eller möjligen så här, ja det gick ju bra. Så man behöver titta igenom några gånger för att även se de andra och helheten.
Mm.
Så jag tror det här, vi hade ju, ja det råkar ju också vara en gammal fallskärmskollega, Ola Jameson, i ett avsnitt. Och han sa det att i arbetslivet, vi är så sällan före och efter.
Mm.
Som till exempel ett fotbollslag. Vi bara levererar. Och det här är ju att vara både före och efter.
Mm.
Jag tänker att det bidrar till den mentala träningen, att jag inte fastnar i, för det här då. Om ett hinder var att våga säga att jag ville något, sen var ett hinder hela tiden. Att vara arg, att vara frustrerad, att inte vara nöjd.
Mm.
Hela tiden.
Mm.
Och där finns också en liten, liten drivkraft. Men att föra de här samtalen hela tiden hjälper jättemycket. På ett metodiskt sätt gärna. Och nu till dig, Ann-Sofie. För om du springer ultralöpning helt själv.
Mm.
Du är ju förstås kanske på en tävling då. Mm. Då är du omgiven av andra. Men din prestation är bara din.
Ja, och jag har försökt att... Och så här, för jag... Det är klart att det finns en tävlingsinstinkt hos alla. Men jag kan helt ärligt säga att jag har aldrig varit intresserad av placeringen på tävlingarna. Därför att det går inte under 16 mil att hänga upp din prestation på vad någon annan gör. Och nu har det råkat vara så att de tävlingarna jag har kört, det har inte varit så många med av naturliga skäl. Det är inte så många som damklassen 100 miles på Täby Extreme Challenge 2013, så vet jag inte hur många vi var, men då vann jag det. Yay. Och sen så vann jag nästa lopp jag sprang, och jag blev jättestressad av det, kan jag säga, därför att jag försökte förklara, men alltså ni fattar inte, det här är inga liksom bra, de två tiderna var inte bra, de var bra för att vara debutant, det var bra, det var liksom, man pratade om klara under 24 timmar, det gjorde jag med råge, och sen skulle jag klara under 20 hade jag bestämt. Och jag kan inte säga varför jag satte det målet. Det var ju för egen del. För jag kände, den kapaciteten har jag. Mm. Det är ett mål som jag går igång på. Det är värt att träna för.
Och det är jätteviktigt kriterier.
Ja, medan det mesta av min träning är ju en ursäkt att få mig ut i skogen jättelänge för mig själv. Och bara vara i fred, alltså mina tankar. Men jag blev jättestressad. Ja, för du vann ju. Och jag bara, jo men alltså ni fattar inte det. Liksom, jag hade ingen koll på. På sista varvet så passerade en tjej mig. Och jag bara, grattis, bra jobbat. Man är ju inte helt fullt. Alltså hjärnan är inte jättebra, kan jag säga, efter 21 timmar i skogen. Och då hon som pejsar mig, hon bara, men Annie, det där är hon som ligger tvåa. Det är du som leder.
För alltså, ni startar vid olika tillfällen? Eller?
Nej, utan hon var på ett varv bakom mig.
Ja.
Men så förstår jag var så det har aldrig varit intressant för mig vad de andra gör, utan det har alltid varit, gör jag mitt bästa nu? Och gör jag inte det, då blir jag som när du landar. Då blir jag arg och besviken. Och jag hittar alltid, ja, på tredje, fjärde varvet där slarvade jag. Jag hade kunnat trycka på bättre. Så att jag... Enda gången jag har varit fullt 100% nöjd med mig själv, det var när jag klarade 100 miles då, 16,1 mil på 19 timmar och nu kommer jag inte ihåg, var det 21-24 minuter? Alltså då kände jag så här, det här, nu måste jag bara ligga här och suga in det här, för det här är mitt livslopp. Jag gjorde det här så perfekt som det bara gick, det bara stämde. Mentalt så var jag liksom total stark hela den tiden. När man varvar, då står ju folk och väntar. Och då måste de alltid ljuga och säga, du ser pigg ut, du ser fräsch ut, man ser ut som skräp.
Och du liksom. Vet du att de ljuger. Ja.
Och de, nu kommer hon ha massa ursäkter och vilja sakta ner eller bryta. Och jag, det behövdes aldrig. Man bara, ah, vad är det jag ska äta nu, vad ska jag dricka? Och så ut på nästa varv. 19 timmar och 20 minuters perfektion. Så då tänker jag att...
Det är härligt att kunna säga det bara.
Ja, men det är mitt... Jag har inte, det är länge sedan. Man lever aldrig på gamla meriter. Nu känner jag så här, vem är den där människan? För jag känner mig inte alls så fysiskt stark. Så det är ju det ena, det är den mentala styrkan som jag måste ha under loppet. Att om du på startlinjen tänker så här, ja, nu ska jag springa Stockholm Arboga. Då vill ju kroppen lägga sig i fosterställning. Så man får ju lura ut sig själv. Ta första varvet. Och sen,
är det så du jobbar med det mentala?
Ja, jag tänker så här, nu ska jag känna hur första varvet är. För jag måste hålla nere stresshormonerna, för de äter energin och du behöver ju den på slutet, den mentala energin. Kroppen fixar det här, det är inga problem. Det är det mentala som börjar spöka och du börjar förhandla med dig själv och lura dig själv. Så att under loppet behöver du ha mentala växlar, att okej, nu tänker jag nästa lyxstolpe, nu tänker jag nästa väskestation, nu tänker jag att jag får sätta på musik. Och sen helt ärligt, jag har ju haft många som har följt min löpning via sociala medier. Jag har tänkt så här, nu uppdaterar din man på Twitter hur du ligger till. Nu får du FN öka på lite
så
här.
Så det har hjälpt bara, lite att någon, det här absolut. Att vara lite naken som jag
lite naken och veta så här, och tänka så här, vad ska folk tycka? Men på senare år så har jag bara struntat mer och mer i vad folk ska tycka. Därför att just nu så är det bara att jag behöver få den här känslan av att komma tillbaka. Men det är det ena, vad som sker under loppet och mentala verktyg som jag definitivt kan använda i vardagen när jag känner att så här, men nu måste så här, fokusera, håll i, skärp dig. Men sen hela den här drivkraften som ska bära hela satsningen, alltså den kan ju inte hänga på att jag vill imponera på någon annan. För jag berättar väldigt lite just nu om min löpning. Så jag har verkligen testat så här, var kommer drivkraften ifrån? Jo, men den kommer faktiskt inifrån att så här, men som han som försökte ta sig upp på Mount Everest 1920-talet. De bara, varför ska du dit igen? Han bara, för att det ligger där. Och jag bara, det går ju inte att förklara, men den känslan, för att det går. Mm. För att jag har gjort det en gång. Och jag längtar efter känslan när man har sprungit så länge så att det är inte estetiskt vackert, det går inte fort. Och du har liksom skrapat, du är så naken inför dig själv. Och det enda det handlar om det är att flytta en fot framför den andra. Och det har jag väldigt svårt att koppla in till arbetslivet. Men just det här att förhålla sig till vad gör jag för mig själv och vad gör jag för andra. Den tror jag är jätteviktig när man tittar på sig själv i sin yrkesroll. Vad är det jag tycker är viktigt? Och vad är det jag drivs av? Och vad är det jag gör för att basbehoven höra till, bli bekräftad? För de är superviktiga.
Ja, jag undrar om inte jag fått med mig från... Ja, men hoppningen, det är svårt att säga. Men det här vikten av att få uppskattning av sig själv och andra. Och att faktiskt söka det om det saknas.
Absolut, vi pratar ju om feedback, att det är viktigt. Och det hänger ihop med det här.
Ja, och den här kopplingen också, att det är viktigt att kunna få den väldigt ärliga, negativa men konstruktiva feedbacken också. Och jag tänker, det börjar ju det egna samtalet med en själv. Men att inte låta det negativa ta över. Nu pratar vi om väldigt lustfyllda satsningar här för dig och mig. Det kan ju också vara så att man är i en jobbsituation som man bara måste ro i land fast man inte vill alls. Man vill bara gå därifrån och släppa allting. Så det är ju förstås, det kan se olika ut. Men jag tänkte på det här du sa, att bara ta sig till nästa lyktstolpe. Bara, det skiljer sig väldigt mycket från min då idrottssituation. Men liknar å andra sidan väldigt mycket hur det kan vara i arbetslivet.
Oh ja.
Och det här att ta ett steg i taget, eller åtminstone ta en kilometer i taget, kan ju vara ganska klokt. Man har det här slutmålet och ofta vet man ju inte om man kommer att komma i mål.
Nej.
Alls.
Nej, men det kan man verkligen när något känns övermäktigt. Att inte tro att hjärnan är programmerad för att ta in hela elefanten, utan den klarar av en bete ungefär. Och vad är en bete idag? Att det är inte... att fuska, utan det är ett sätt att liksom förhålla sig. Men jag tänkte, nu, du var inne på något där som var så, just det där att det här samtalet med sig själv, och då är det så att det kräver ju självkännedom, och den får man ju, om man är någonting man verkligen får av att hålla på med idrott, så är det självkännedom. Du får ju möta ditt allra bästa och värsta jag, och allt däremellan.
Håller med.
Så det hjälper idrotten, och det tänker jag det är så tacksamt för barn som får idrotta, att man får... Man lär känna sig själv på ett bra sätt om man är bra.
Och det
bra
kan man tränare. Också göra genom teater och dans.
I ja, men liksom, ja, gud ja. Men någon typ av fritidsintresse. Att känna sig själv. Och då tänker jag att det är lättare att vara snäll mot sig själv när man känner sig själv. För då kan man ju, om man har en dålig dag, då kan man ju tänka så här, idag var inte jag mitt bästa jag. Och jag tycker att jag förtjänar bättre än det här. Alltså jag förtjänar att ha en bättre dag på jobbet än det här. Och vad är det jag då kan förändra? Så att det är ju också ett sätt att göra en egen liten after action review. Och att hur är man snäll mot sig själv? Alltså det handlar ju jättemycket om att känna att man är värd någonting. För det pratas mycket om självkännedom och självledarskap. Och det kan man bara jobba med om man faktiskt tycker att man själv är värd någonting. Och det är inget man fixar på en fikarast heller om det brister. Så.
Ja, just det. Och ja, hur viktigt som helst förstås. För att alla är ju värda något. Vi är ju det.
Ja, så är det bara. Mycket. Mm.
Du pratade om det här att ljuga lite för sig själv.
Ja.
Att, nej men, jag vet inte hur exakt den dialogen eller monologen ser ut, men jag kanske kan kliva av vid nästa vätskekontroll, fast det gör jag ju inte.
Nej.
Jag tycker det är intressant, en annan höghöjdsupplevelse, innan jag på fallskärm så gjorde jag ett bungee jump för jättelänge sedan, eftersom jag tycker om höjder. Lockas av det.
Uppenbarligen.
Ja. Ja, nej men så var jag blev jätteglad när jag hörde att det här skulle komma till Stockholm. Drog med mina kompisar och bara, det här ska vi göra. Och nervositet och rädsla, självklart. Men jag kände ju att det här vill jag. Så får jag på mig den här grejen runt foten och placeras i en liten så här hiss. Åker upp med en instruktör till uthoppshöjden som då är 80 meter. Det är ju mycket läskigare än att kliva ut ur ett flygplan, ska jag säga. Men då inser jag när jag åker upp eller hissas upp, medan den här instruktören pratar, att herregud, det här är ju inte så enkelt.
Mm.
Alltså, jag insåg att kroppen började skrika så här, nej tack.
Mm.
Och då blev jag faktiskt överraskad av det. Jag bara, oj. Och när vi väl kom upp, jag vet inte om jag kan ha berättat om det här i ett annat avsnitt. Men jag tänker apropå ljuga för sig själv, tycker jag att det har lärt mig någonting. Han berättade ju lite under vägen upp vad jag ska göra. Bland annat att man ska hålla ut armarna och inte liksom hålla i repet. För då kan man ju säkert bränna sönder handen. Ja, men så. Mm. Enkla grejer.
Ja.
Och sen snackar han ju säkert för att man liksom lite avleda tankarna på att man ska göra det här klivet ut. Men så säger han att när vi kommer upp då vänder du bara om 180 grader. Alltså som man pekar med näsan ut från den här kranen. Och så hoppar du. Och det säger han förstås också för att jag inte ska beställa mig det och tänka. Mm. Det blir jobbigt. Så det fattar jag. Och jag tänker, ja men det gör jag. Det kommer jag göra. Och sen när vi väl kommer upp och han ger tecken. Jag vänder 180 och så ska jag sticka ut foten men den vill inte. Och jag blir också så här förvånad. Och det här känns länge men det handlar väl om några sekunder. Men jag inser det här, för foten vill ju inte. Och då tar han tag i min luvtröja som jag hade på mig. Och säger då, för han var fransman och pratade engelska med mig. Så säger han så här, no worries, I'll catch you. Och det är ju helt ologiskt. Ja, han kommer inte fånga mig. Nej. Då klev jag ut.
Bara, ja, det var ju att lura ändå. Men han sa någonting som skapade trygghet.
Ja, det är ju det. Så jag behöver inte ha riktig trygghet. Utan jag behöver ha en lögn som ger mig trygghet nog att kliva ut. Det kommer bli okej. Okay. Bara det. Och jag tycker att det där var så intressant.
Och den där tänker jag så himla relevant för båda våra idrotter och för arbetslivet också, att så här, det kan ju vara så att vi inte riktigt vet om det här kommer gå bra, men vi gynnas inte av att tro att det kommer gå åt pipan, utan just nu gynnas vi av att tänka det kommer gå bra. Det handlar ju inte om när du är så här, jag struntar i att kolla min extra fallskärm. Där ska inte du bara, det är nog okej. Där är inte läget. Men vi har ganska många lägen på jobbet där det är så här, ja, vet du vad, mycket möjligt att det här vi gör nu inte kommer bli jättebra, men alternativet att sitta och tänka på det gör att det garanterat inte kommer bli bra.
Ja, i fallskärmshoppning har vi en så här sägning att man brukar säga landa inte i trädet, och så brukar man visa så här hur någon nybörjare då kommer i sin fallskärm och med så här stora uppspärrade ögon, bara tittar på trädet och säger jag ska inte landa i trädet, jag ska inte landa i trädet. Nej. Och då eftersom man tittar dit så kommer man styra dit och så kommer man sätta sig i det enda trädet på en stor åker som är helt öppen.
Ja.
Och det är ju samma sak så här, i arbetslivet. Känn till riskerna. Hantera dem. Fråga dig om du vill leva med dem eller inte. Liksom, så. Mm.
Men, det är också...
Men när man väl kör, då måste målbilden vara det jag vill.
Ja.
Det som är positivt. Det jag strävar efter.
Och det tänker jag att det är också väldigt lätt att koppla till ultralöpningen. För där är det så att fram till ungefär 10 dagar innan loppet så kan jag påverka det fysiska ganska bra. Sen är det så att det som är gjort är gjort. Och jag kan inte, där och då måste jag mentalt bestämma mig för att nu släpper jag min träning. Alltså jag kan inte tänka så här, jag har inte tränat så bra. Nu, det enda jag kan påverka nu, det är det mentala. Och det bästa, det är inte att vara Och här tror jag också, så här, vi ska inte komma in på kvinnor och män och skillnad, men det är ganska stor statistisk skillnad på att mer procent av kvinnorna går i mål. Så, för att vi står där när vi är redo. Män kan vara lite, hur svårt ska det vara? Jag kör. Nu rallerar jag, men så ser det ut.
Behövs.
Mm. Mm. Men då det jag har bäst förmåga att gå i mål av, det är min mentala tillstånd på startlinjen. Och den är ju inte att det känns jättebra idag, jag springer dubbelt så fort som jag tänkt. Utan det är det här att jag har förberett mig perfekt. Jag är perfekt fysiskt tillstånd, perfekt mentalt tillstånd. Bara de tankarna och mata dem. För att det drar energi, och det ser man också. Det drar energi att tänka negativt. Alltså jag blir fysiskt tröttare av de negativa tankarna. Mm. Så får man tycka vad man vill om positiv psykologi, alltså så här, och att mentala spel. Men det ser man, att det sliter mer att vara negativ. Så för att orka så behöver jag lura mig själv till att vara positiv. Och det kan jag behöva göra under arbetsdag också.
Och det kan man träna på.
Det kan man träna på. Mm. Och det är en sån här grej som jag känner att jag har med. Att jag kan säga, ja, nu känns inte det här så roligt. Men om det skulle vara roligt, hur skulle jag kunna tänka då?
Det är jätteroligt.
Ja,
jag kan koppla väldigt mycket till det här, för att i hoppningen då så är det ju några saker som jag kan inte slarva med om utrustningen till exempel.
Nej.
Eller att jag kollar att vädret är så att jag kan och faktiskt får enligt reglerna lämna flygplanet, att det är på rätt plats. Det är bara basgrejer som måste vara där, annars kan man avbryta. Men och det är också en viktig mental process. Alla fallskärmshopp där de sista minuterna så tittar man igenom sin utrustning. Och där hittar man sin egen metodik, men det är samma saker man letar efter. Men är allting i ordning?
Ja.
Och det är ganska skönt.
Ja.
För då går man igenom så här, den sitter där, yes, så har man sin ramsa. Och så bara, nu lämnar jag det bakom mig. Mm. Sen säkerheten vad gäller utrustning och liksom att kondition, vad heter det, förutsättningarna för hoppet är bra. Det vet jag. Där jobbade jag med så här ord som jag sa till mig själv precis innan jag skulle ställa mig i dörren.
Mm.
Och då var det ju inte för att prestera säkerhetsmässigt, utan för att prestera alltså tävlingsmässigt.
Mm.
Men också att ha med sig den här insikten om att det kan inträffa saker som gör att jag behöver växla mod och gå från prestation till överlevnadsläge.
Ja, men det är det jag tänker. Du behöver ju ha faktiskt ett mentalt verktyg för vad händer om du blir rädd?
Ja, inte vad som händer om jag blir rädd. För den känslan spelar inte så stor roll. Men om jag får en signal om att något är fel.
Ja.
Det kan ju rädsla vara. Då behöver jag agera.
Mm. Och det behöver man ju... Det är ju, kan man ju inte träna på i skarpt läge. För det vill man ju undvika. Men
man tränar du måste ju på det blivit... teoretiskt först. Och sen kommer man då, om man håller på med sånt här, att hamna i lägen.
Ja,
man får träna praktiskt också.
Ja,
och då bygger man trygghet att man klarar det.
Ja.
Men jag tänker på att ha med sig såna här nycklar. Om man vill försätta sig i ett tillstånd.
Ja.
Och ljuga lite grann för sig själv.
Mm.
Jag tänker att det kan man använda också i ett krisläge på jobbet.
Absolut.
Att så här, men vad är det jag behöver för att prestera här nu då? Vilket kan vara att tänka. Mm. Men då hade jag de här orden klar och vaken.
Ja.
Så då hade jag bakat in några saker som jag behövde. Som fick mig att sänka axlarna, ta det andetaget, tänka och vara redo att liksom agera. Och det där, ja, mental träning kan man ju liksom verkligen ägna sig åt. Och jag rekommenderar det. Och det finns hur mycket som helst mer att prata om. Men det här att träna på att tänka på vad är det som driver mig. Vad är det för mål jag sätter för mig själv? Hur kan jag prata högt om dem för mig själv och för andra? Hur kan jag få den trygghet jag behöver för att våga då eventuellt vara modig?
Det är ju det. Du är ju modig från en trygg plattform.
Mm.
Man är inte modig från ett krisläge, utan från en trygg plattform kan man vara modig i positiv bemärkelse. Och sen också det jag vill göra skillnad på, det är de här mentala strategierna för när jag ska driva mig själv framåt, och sen mentala strategier för när jag faktiskt är i prestation. Alltså till exempel när jag är i ett möte där det uppstår en situation, när jag ska kliva upp och presentera någonting och står och pratar och så säger någon, jag tror inte allt dugg på vad du säger.
Mm.
Alltså jag behöver strategier för det akuta läget, men jag behöver ha strategier för det liksom långsiktiga. Och det är två olika saker. Det är olika typer av verktyg. Så.
Jag tänker också att det är bra att vara beredd på de här negativa samtalen man får från sig själv.
Ja,
för då blir man också redo när de kommer från omvärlden. För man har redan haft den diskussionen med sig själv.
Ja.
Och med folk man litar på.
Och det är väldigt mänskligt att få dem. För vi tenderar, det var det som fick oss att överleva. Så det är helt mänskligt, men vi kan hantera dem och vända dem till någonting positivt och konstruktivt.
Mm.
Jag tänker att vi får komma tillbaka till ämnet mentala mentala strategier. Det här var lite annorlunda avsnitt och ni får jättegärna ställa frågor till oss, till exempel om det är någonting just kring det här och annat förstås som ni vill att vi fördjupar oss i.
För ja.
Vi gillar ju att prata om våra fritidsintressen men också om mental träning.
Och hur man tar det vidare, alltså de lärdomarna till övriga livet. Jag måste bara summera att säga så här, fast jag då har gjort massa saker som folk tycker är modigt. Fast jag tycker det modigaste man kan göra är att berätta för någon att man tycker om dem. För det, där finns också väldigt stor risk för avvisning. Avvisande. Ja. Och fortfarande måste jag bara säga, kan det vara väldigt svårt för mig att visa sårbarhet och svagheter. Men det har lärt mig att när jag gör det så bygger det förtroende istället för tvärtom. Det tycker jag är en viktig
insikt. Det skriver jag under på. Mm.
Och att det ger utrymme för både mitt och andras lärande. Och sen att det faktiskt raderar hinder, för transparens vinner över misskommunikation och mörkande alla dagar i veckan.
Ja, både när det gäller liksom säkerhet och att jobba tillsammans på jobbet.
Absolut. Ja, men tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Vi har ett samarbete med motivation.se, Sveriges ledarskapssajt. Och det här med mental träning har de förstås flera inlägg och artiklar om. Den här gången lägger vi en länk i inlägget till en artikel som handlar om growth mindset.
Mm, det tycker jag definitivt ni ska läsa, för det kopplar in på mycket av det som vi har pratat om idag. Vi lägger en länk från vår artikelsida på vår hemsida.
Mm.
Och så vill vi tacka våra samarbetspartners Twitch Health och motivation.se och som vanligt Agda Media för den här produktionen. Sköt om er där ute.
Och vi hörs.
Hejdå.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.